In the New Testament, an apostle is an official representative of Jesus.
I det nya testamentet är en apostel en officiell representant för Jesus Kristus.
Sent out by Jesus.
Han är utsänd av Jesus.
To proclaim the message of Jesus.
För att proklamera Kristi budskap.
As you know, the name apostle was given to these men by Jesus himself.
Jesus själv gav namnet apostel till dessa män.
Now Paul was also sent out by Jesus personally.
Också Paulus utsändes personligen av Jesus.
When Jesus appeared to him on the road to Damascus.
När Jesus visade sig för honom under hans väg till Damaskus.
He told him that he would send him out.
Så sa han till honom att han skulle sända honom ut.
We read this in Acts 22, verse 21.
Vi läser om detta i Apostlagärningarna
22:21.
Då sade han till mig, gå, jag vill sända dig och stad långt bort till hedningarna.
An apostle was an eye and an ear witness of the words and works of Jesus.
En apostel var ett ögon och öronvittne till Herrens ord och handlingar.
When a replacement was chosen for Judas in Acts chapter 1.
När enligt apostlagärningarna 1, Judas Iskariot skulle ersättas.
Only those were candidates for the office.
Så kunde endast de komma i fråga.
Who had been with Jesus from the time of the baptism of John to the time of his ascension.
Så kunde endast de komma i fråga som hade varit med Jesus från dopet av Johannes till himmelsfärden.
And in John chapter 15, verse 27.
Och i Johannes 15:27.
Jesus says to his apostles that they were to be his witnesses.
Säger Jesus om sina apostlar att de ska vara hans vittnen.
Because they had been with him from the beginning.
Ty, de har varit med honom från begynnelsen.
Now at first glance, Paul seems to lack these qualifications.
I första påseende verkar det som om Paulus saknar dessa kvalifikationer.
But in Galatians chapter 1, he claims that he got his knowledge by revelation from Jesus himself.
Men enligt Galaterbrevet 2, i Galaterbrevet 1 så gör han anspråk på att ha fått en uppenbarelse från Jesus. Vers 11-12. Ty det vill jag säga er mina bröder att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. Det är ju icke heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad där i utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.
The apostles had a special promise of inspiration from Jesus.
Aposteln Paulus hade ett löfte om särskild inspiration från Jesus.
In John 14:26 he promised that the Spirit would come and lead them into all truth.
Jesus lovar enligt Johannes 14:26 att anden ska komma och leda dem i hela sanningen. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
It's the same promise he makes in John 15:26-27.
Samma löfte ges i Johannes 15:26-27. Dock när hjälparen kommer och jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig, också ni kan vittna eftersom ni har varit med mig från begynnelsen.
And again in John 16, verse 13.
Och i Johannes 16:13. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan vad han hör, allt det ska han tala. Och han ska förkunna för er vad komma skall.
In his high priestly prayer in John 17.
I den överste prästliga förbönen, Johannes 17.
In verse 8.
I vers 8.
Jesus says that he gave his apostles his word.
Säger Jesus att han gav apostlarna sina ord.
And in verse 20 he says that men will be sanctified through the word of the apostles.
Och i vers 20 att människor ska helgas genom apostlarnas ord. Dem som genom deras ord kommer till tro på mig.
And we know that from the rest of scripture that sanctification is a work of God.
Och vi vet från resten av skriften att helgelse är Guds verk.
And if the word of the apostles can do that work.
Och om apostlarnas ord kan göra detta verk.
Then those words must have divine power.
Då måste deras ord ha gudomlig makt.
They are divine words.
Det är gudomliga ord.
And to the apostles Jesus said, first of all, he that heareth you, heareth me.
Och det var till apostlarna som Jesus först och främst sa, den som hör er, hör mig.
And Martin Luther says very correctly,
Martin Luther säger helt riktigt,
that men hear the word of Jesus when they hear the word of the apostles.
Människorna hör Jesu ord när de hör apostlarnas ord.
Or when they hear those who say what the apostles say.
Eller när man lyssnar till dem som säger vad apostlarna har sagt.
So we can say of ourselves,
vi kan säga om oss själva,
that he who hears us hears Jesus.
Den som hör oss hör Jesus.
Only if we say what the apostles said before us.
Men bara om vi säger det som apostlarna har sagt före oss.
Only when we repeat what the prophets of the Old Testament have told us.
Bara när vi upprepar vad de gamla testamentliga profeterna har lärt oss.
All of this Paul claims for himself when he says that he is an called apostle of Jesus Christ.
Allt detta gör nu Paulus anspråk på att ha när han säger att han är en apostel sänd av Jesus.
And it should not be forgotten that he says that he is a called apostle.
Det ska inte glömmas att han säger att han är en kallad apostel.
He did not usurp or even choose this office for himself.
Han har inte usurperat, alltså av egen kraft tagit detta ämbete.
It was assigned to him by God.
Utan det var givet åt honom av Gud.
As the Old Testament priests and prophets did not take this honor for themselves.
Du ser som de gamla testamentliga profeterna och prästerna inte tog ämbetet själva.
As the book of Hebrews says.
Som Hebreerbrevet framhåller.
So the New Testament apostles were also appointed to this office.
Likaså var de nytestamentliga apostlarna utsedda till detta ämbete.
Paul marks out the area in which he was to serve Jesus Christ.
Paulus markerade område inom vilket han ska tjäna Jesus Kristus.
As one who was called and sent out.
En som var kallad och utsänd.
When he says that he was separated unto the gospel of God.
Han säger att han var avskild till att förkunna Guds evangelium.
All this has a very direct bearing on the doctrine of verbal inspiration.
Detta har en direkt har att göra direkt med läran om verbal inspirationen.
And David Hedegaard very correctly says.
David Hedegaard säger helt riktigt.
That some an apostle taler eller skriver är alltså Jesu Kristi ord. Did they understand that?
Yes.
Har ni förstått det? That the doctrine of verbal inspiration was in Paul's mind when he began to write Romans.
Läran om verbal inspirationen fanns i Paulus huvud när han började skriva detta brev.
Is made very clear in verse 2.
Det framgår mycket klart av vers 2.
In this verse we have a very clear assertion that the words of the Bible are the words of God.
Här har vi en klar försäkran om att skriftens ord är Guds ord.
Paul tells us here that the promises of the gospel are promises promised by God.
Paulus säger här att evangeliets löften är löften givna av Gud.
When he says that God made these promises through his prophets.
Han säger att Gud gav dessa löften genom sina profeter.
He teaches that the prophets were only the tools or the instruments employed by God to proclaim his promise.
Därmed lär han att profeterna bara var instrument för denna sanning som proklamerades.
God was the one who made these promises.
Det var Gud själv som gav dessa löften.
And these promises, Paul says, are brought to us in the Holy Scriptures.
Och dessa löften, säger Paulus, har förts till oss genom skrifterna.
We will not find them in any other way than by searching the Scriptures.
Vi finner dem inte på något annat sätt än genom att rannsaka skrifterna.
To anyone who accepts these words of Paul as they read,
var och en som accepterar dessa ord precis som de står,
it should be clear that the words of the Bible are what Dr. Luther calls the words and promises of God.
För honom blir det klart att skriftens ord är verkligen, som Luther sa, Guds ord och löften.
They were this for St. Paul.
Det var detta för Paulus.
They ought to be this also for us.
Det borde också vara detta för oss.
That some står skrivet i heliga skrifterna är also Guds ord. And you say, and that wasn't very good.
Yes.
That which was written in the Holy Scriptures is therefore God's words.
Det som är skrivet i de heliga skrifterna är alltså Guds ord.
This is all I want to say about the opening words of Romans.
Det är allt jag nu vill säga om de inledande orden i Romarbrevet.
Do we want to stop for questions or not?
Är det någon fråga i anslutning till det här?
Okay, as we said before,
som vi sa tidigare,
it is of course impossible in these few days to cover the whole book of Romans.
Så är det omöjligt på dessa få dagar att täcka hela Romarbrevet.
But perhaps we can spend some profitable time in discussing some of the difficult passages that give the commentators and the translators a great deal of trouble.
Kanske ska vi stanna vid de ställen som är svåra för kommentatorer och översättare.
Now, one of the most difficult phrases in the first part of in the first sentence in Romans is the phrase "the Spirit of Holiness."
En av de svåraste uttrycken i Romarbrevet är i vers 4. Det som är översatt i 1917 så som helig andevarelse.
The Greek word here simply reads according to the spirit of holiness.
Ordagrant står det i den grekiska texten i enlighet med helighetens ande.
Verse 3 and 4 say that Jesus Christ was made of the seed of David.
I vers 3 och 4 kan vi läsa att Jesus Kristus är av Davids sed.
In the Greek this looks this way.
På grekiska ser det ut så här.
Phrases that are significant are kataskarka and katapnoima, which means according to flesh and according to spirit.
De två betecknade uttrycken här är katasarka i enlighet med kött och katapnena i enlighet med ande.
Now, spirit of holiness,
uttrycket helighetens ande, ande av helighet,
is never used of the Holy Spirit. Is never a name for the Holy Spirit.
Det är aldrig ett uttryck som används om den heliga ande.
It is used only in this place in the Bible.
Det används bara på det här stället i hela Bibeln.
It is very evidently parallel to the phrase according to the flesh.
Det står som en parallell till frasen enlighet med kött.
David Hedegaard came very close to a correct understanding when he said that this phrase denotes the divine side of the person of Jesus.
Hedegaard kom mycket nära sanningen här när han sa att detta uttryck, katapnena, hagiosynes, betecknar Kristus som Gud.
But I think we could be even more specific than this.
Vi kanske kan komma ännu närmare.
There are a number of Bible passages that use the words spirit and flesh with reference to the Lord Jesus.
Vi hittar många ställen i Bibeln som använder uttrycken ande och kött hänsyftande på Jesus.
One of the most important is 1 Peter chapter 3 verse 18.
Ett av de viktigare är First Peter 3:18.
Mm-hmm. We should read that.
Läsa det i kyrkobibelns översättning. Kristus själv led ju en gång döden för synder, rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.
The word flesh and the word spirit here do not have the article in Greek.
I grekiskan så står inte köttet och anden, det står utan artikel, kött, ande.
This passage also is very often misunderstood.
Det här avsnittet missförstås ofta.
Literally the passage says that the Lord Jesus was put to death in flesh.
Ordagrant står det att Jesus dödades i kött.
And made alive in spirit.
Och gjordes levande i ande.
Not in the flesh or in the spirit.
Inte i köttet, i anden.
This cannot mean that the Lord Jesus was put to death in his human nature and made alive in his divine nature. It cannot mean that he was put to death in his human nature and made alive in his divine nature.
Det kan inte betyda att han dödades i sin mänskliga form och gjordes levande så som Gud.
He was made alive in that same nature in which he was put to death.
Han blev levande i samma natur som han hade när han dödades.
As it was the man Jesus who had died,
det var människan Jesus som dog.
So it was the man Jesus who was raised from the dead.
Det var också människan Jesus som uppstod.
He is of course at the same time God.
Men han är ju samtidigt givetvis också Gud.
But we certainly cannot say that man was killed and God was made alive.
Men vi kan förvisso inte säga att det var människan som dog och det var Gud som blev levande.
It can also not mean that his body was put to death and his soul was made alive.
Det kan inte heller betyda att det var kroppen som dödades och själen som gjordes levande.
So what does it mean when Peter says he was put to death in flesh and made alive in spirit?
Men vad betyder det då när Petrus här säger att han dödades i kött men blev gjord levande i ande?
It can't mean that he was put to death in his mänskliga sida.
Det kan inte betyda att han bara dödades så som människa till sin mänskliga sida.
And that he was made alive in his divine sida, side.
Och att han gjordes levande till sin gudomliga sida.
It also cannot mean that he was put to death in his body.
Det kan inte heller betyda att han dödades till sin kropp.
And made alive in his soul.
Och gjordes levande till sin själ.
Paul gives us some help in understanding Peter, what Paul, Peter means here.
Paulus hjälper oss att förstå vad Petrus menar här.
When he says in 1 Corinthians 14:44,
när han säger i första Korinthierbrevet 15:44,
that when we are raised from the dead, we will have a spiritual body.
Att när vi har uppstått från de döda så får vi en andlig kropp.
We will still have a body.
Vi kommer fortfarande ha en kropp.
We believe that our bodies are going to be raised from the dead.
Vi tror att vår kropp ska uppstå från de döda.
But Paul says that when we are raised we will have a spiritual body.
Men Paulus säger att när vi har uppstått så har vi en andlig kropp.
In verse 51 of the same chapter,
i vers 51 i samma kapitel,
Paul also says that we will all be changed.
Säger Paulus också att vi ska alla bli förvandlade.
Even if we don't die.
Även om vi inte dör.
In Philippians 4:21,
i Filipperbrevet 4:21,
Paul says that Jesus in the resurrection will change our vile body that it may be like unto his glorious body.
Säger Paulus att Jesus ska förändra vår kropp så att den blir lik Kristi kropp.
When we are therefore raised, we are raised in a spiritual form.
Så när vi uppstår så uppstår vi i en andlig form.
What this means is not clear to us.
Och detta betyder inte helt klart för oss.
We know that we will have this same body.
Vi vet att vi kommer att ha denna samma kropp.
We know that our bodies will be like the body of Jesus.
Och vi vet att vår kropp kommer att bli lik Jesu kropp.
We know that when Jesus was raised from the dead he had a real body.
Vi vet att när Jesus uppstod från de döda hade han en verklig kropp.
It was the same body that had died.
Det var samma kropp som hade dött.
It was the print of the nails in the hands and in the feet.
Man kunde se märken av spikarna i händerna och fötterna.
It had the wound of the spear in his side.
Det hade såret från spjutet i sidan.
And yet that body could come through locked doors.
Och likväl kunde denna kropp gå genom låsta dörrar.
It was a different kind of body than the body we have now.
Det var en annan sorts kropp än den kropp vi har nu.
For us to speak of a spiritual body sounds almost like a contradiction.
Att tala om en andlig kropp verkar vara en motsägelse för oss.
And we know how much trouble the Reformed have with the doctrine of the Lord's Supper because of this.
Och vi vet vilka besvär de reformerta har i läran om nattvarden till följd av detta.
But when Paul says that we will have then a spiritual body when we rise, he indicates that we will be in a spiritual state.
Men när Paulus säger att vi ska få en andlig kropp när vi uppstår så framhåller han att vi är i ett andligt förhållande.
And that may help us to understand what the Bible means when it says Jesus was put to death in flesh and quickened in spirit.
Och det hjälper oss att förstå detta uttryck att Jesus dödades i kött men blev levande gjord i anden.
There is another clue to the meaning of these phrases in Hebrews 5:7.
Det finns en annan ledning till det här uttrycket i Romarbrevet. Vi finner det i Hebreerbrevet.
Hebreerbrevet 5:7. There the writer speaks of the days of Jesus' flesh.
Här talas det om
Ja. kött.
Ja, under sitt kötts dagar.
In the days of Jesus' flesh, then, can't mean the days when he had a body.
Detta uttryck under sitt kötts dagar kan inte betyda den tid när han hade en kropp.
He still has a body today.
Men han har fortfarande denna dag en kropp.
And he doesn't weep today. He does not weep today.
Men han gråter inte idag.
It cannot mean in the days when he had flesh.
Så det kan inte betyda de dagar när han hade kött.
He still has flesh today.
Han har alltjämt kött.
When he met with his disciples on the day after his resurrection,
när han mötte lärjungarna efter uppståndelsen,
he said, "A spirit has not flesh and bones as ye see me have."
Så sa han, en ande har inte kött och ben som ni ser mig hava.
So we know that the days of his flesh cannot be the days when he had flesh, which he no longer has now.
Så vi vet att uttrycket under sitt kötts dagar kan inte betyda den tid när han hade kött, vilket han inte har nu.
The days of his flesh are the days when he wept bitter tears.
Utan uttrycket sitt kötts dagar är de den tid när han grät bittra tårar.
They must be the days when he lived here on earth in sorrow, pain and suffering.
Måste vara den tid när han levde här på jorden i pina och lidande.
This is what we call his state of humiliation.
Vi brukar kalla det för hans förnedringstillstånd.
So the days of his flesh are the days when he lived in humility.
Så hans kötts dagar är den tid då han levde här i förnedring.
The days of his spirit then.
Då betyder hans andes dagar.
Would be the days when he lives in glorification.
När han lever i härlighet.
In this new spiritual state in which he was raised from the dead.
I detta nya andliga förhållande som han hade när han hade uppstått.
It makes good sense and it also is doctrinally correct.
Det ger en god mening att det är läromässigt riktigt.
To say that Jesus was put to death in a fleshly mode of existence.
Att Jesus dödades på en kötslig existens.
And that in a state of humiliation.
Alltså i ett förnedringstillstånd.
And that he was made alive in a spiritual state.
Och att han gjordes levande i ett andligt tillstånd.
The state of exaltation.
Det vill säga i upphöjelsetillståndet.
So his body was made alive.
Så hans kropp blev levande gjort.
It was the same body that had died.
Och det var samma kropp som hade dött.
It still had the print of the nails.
Det hade fortfarande märken efter spikarna.
But it was a spiritual body.
Men det var en andlig kropp.
A glorious body.
En härlig kropp.
Existing in a different mode than in the days of his flesh.
Som existerade på ett annat sätt än under sitt förnedringstillstånd.
This also helps us to understand 1 Timothy 3:16.
Det hjälper oss också för förståelsen av 1 Timoteus 3:16.
Again it says there he was manifested in flesh.
Där står det återigen att han blev uppenbarad i kött.
Not in the flesh. Yes.
Inte i köttet.
Mm-hmm. In the form of a suffering weak baby.
I formen av en lidande svag baby.
Poor and despised all his life.
Fattig och föraktad under hela sitt liv.
And dying a shameful death.
Och han dog en skamfull död.
He was justified in spirit.
Han förklarades rättfärdig i ande.
Not in the spirit.
Inte i anden.
Or through the spirit.
Eller genom anden.
As some translators say.
Som några översättare har det.
But in that glorious spiritual state.
Utan i det härliga andliga tillstånd.
In which he is free from all the suffering our guilt brought upon him.
Då han är fri från allt det lidande som våra synder har lagt på honom.
By his resurrection he was justified and set free from all that.
Genom sin uppståndelse så var han förklarad rättfärdig och frigjord ifrån allt detta.
So these passages indicate that when the words pneuma and flesh, pneuma and sarx, spirit and flesh are used of Jesus.
Så dessa ställen visar att när de båda orden sarka och pneuma, kött och ande, används om Jesus.
The word flesh points especially to his humiliation.
Så pekar uttrycket sarka, kött, till hans förnedringstillstånd.
And the word spirit points to his state of exaltation.
Och ordet pneuma, ande, till hans härlighetstillstånd.
We are now ready to go back to Romans 1:4.
Så nu kan vi gå tillbaka till Romarbrevet 1:4.
There we read that Jesus was made of the seed of David according to flesh.
Vi läser först att Jesus var gjord av Davids sed enligt köttet.
It makes good sense to say that he was made of the seed of David according to the human side of his person.
Man kan säga att han var av Davids sed i enlighet med sin mänskliga sida.
This is also doctrinally correct.
Det är också läromässigt riktigt.
It, however, makes even better sense to say that his becoming man took place in a very special way.
Men det blir ännu tydligare om vi säger att sättet för honom att bli människa ägde rum på ett särskilt sätt.
Since he was the son of God,
eftersom han var Guds son,
and never stopped being the son of God,
aldrig slutade att vara Guds son,
was fully God during his whole life here on this earth,
var helt och fullt Gud hela tiden här på jorden,
we might expect that he would become man by a special act of creation.
Så kan vi vänta oss att han blev människa genom en särskild skapelseakt.
That he might have been born from holy seed rather than from the seed of David.
Att han borde ha fötts av helig sed istället för av Davids sed.
Or that he might have been created out of nothing as Adam was created in the beginning.
Eller att han hade skapats av intet precis som Adam.
Or that he might have come into the world the first time the way he will come when he comes the second time.
Eller att han skulle kommit in i denna världen första gången precis som han ska när han kommer tillbaka.
He might have come riding into this world in a golden chariot.
Att han har kommit hit farande i en guldvagn.
Surrounded by 10,000 times 10,000 angels.
Omgiven av 10,000 gånger 10,000 änglar.
And then he would have come in a spiritual state.
Och då skulle han kommit i ett andligt tillstånd.
But instead he came in a humble state.
Men istället kom han i ett ödmjukt tillstånd.
Born of a poor, despised virgin.
Född av en fattig, föraktad jungfru.
Now it is true that the virgin was of the line of David.
Det är sant att jungfrun var av Davids sed.
And since he was born of the seed of David, we might expect that he would be born as a king's son.
Och eftersom han föddes av Davids sed, så borde han ha fötts som ett kungabarn.
That he would have been born in a palace.
Han skulle ha fötts i ett palats.
The way that wise men from the east expected him to be born in Jerusalem.
Så som de vise männen hade väntat sig att han hade fötts i Betlehem.
Instead he came according to the flesh.
Att han hade fötts i Jerusalem. Istället så kom han i kött.
He came in a very humble, despised way.
Han kom på ett mycket ödmjukt, föraktat vis.
As a person who is subject to all the ills, the pains and the suffering.
En person som är utsatt för allt möjligt lidande och förakt.
That made him weep in the days of his flesh.
Som gör att han gråter under sitt kötts dagar.
And that finally brought him to the shame and the torment of the cross.
Och som till slut för honom upp på skammens trä, korset.
What Paul is therefore saying,
vad Paulus alltså säger,
is not only that Jesus became a man.
Inte bara att Jesus blev en människa.
Born of the seed of David.
Att han föddes av Davids sed.
Of royal seed.
Av kunglig sed.
But that he became a poor, suffering, despised man.
Utan att han blev en fattig, föraktad människa.
It was just as Isaiah had predicted when he said that this branch would grow out of the stump of Jesse.
Precis som Jesaja hade förutsagt att han ska växa upp ur torr jord, som en stubbe torr jord.
David Hedegaard brings this out in his comments on the next verse.
Hedegaard framhåller detta i noten till nästa vers.
There he says,
där säger han,
during his earthly life he was God's son in weakness.
Under sin jordiska tid så var han Guds son i svaghet.
Now, he was not only made of the seed of David according to the flesh, but he was marked out as the son of God in power.
Han var inte bara av Davids sed i sitt kött, utan han var också utmärkt i kraft.
According to the spirit of holiness.
I enlighet med helighetsanden.
Again, it makes good sense.
Återigen ger det en god mening.
And it is also doctrinally correct.
Och det är läromässigt riktigt.
To say that he was declared to be the son of God according to the divine or spiritual side of his person.
Att han förklarades vara Guds son enligt sin gudomliga sida.
But in the light of the passages in which flesh and spirit are used together of Jesus.
Men i ljuset av de ställen där kött och ande används om Jesus.
It would be better to understand spirit of holiness here as a reference to his state of exaltation.
Det är bättre att förstå uttrycket enligt helighetsande som en hänvisning till hans upphöjelsetillstånd.
He had always been the son of God.
Han hade alltid varit Guds son.
Even in the manger of Bethlehem, he was the Son of God.
Också i krubban i Betlehem var han Guds son.
Even in the manger, he was the mighty God.
Också i krubban var han den mäktige guden.
But during the days of his flesh,
men under sitt kötts dagar,
during the state of humiliation,
under förnedringstillståndet,
the glory which he possessed from eternity,
var den ära som han ägde av evighet,
and which was also his during his whole life here on this earth,
och som han också hade hela tiden här på jorden,
was hidden under the servant form that he put on.
Den var dold under den tjänare form som han hade tagit på sig.
But after his resurrection,
men efter sin uppståndelse,
he left behind the servant form.
Så lämnade han bakom sig tjänareskepnaden.
He left behind the day of his flesh.
Han lämnade bakom sig köttets dagar.
And he entered into that new spiritual state.
Och han ingick i detta andliga tillstånd.
In which he was forever free from all the ravages of sin.
Där han är alltid fri från syndens korrupthet.
This state, because it is a state in which he is free from sin,
eftersom det är tillstånd där han är fri från synd,
in which death has no more dominion over him,
där döden inte längre har något herradöme över honom,
is called the spirit of holiness,
kallas helighetsande.
This helps us to decide whether the phrase in power,
det hjälper oss att avgöra om uttrycket i kraft
belongs to the word marked out.
Om uttrycket med kraft hör till ordet bevisad,
or with the Son of God,
eller hör ihop med uttrycket Guds son.
Yeah, whether we should say that he is God's son in power,
om vi ska säga att han är Guds son i kraft,
or he is powerfully declared to be God's son,
eller om han med kraft är förklarad vara Guds son.
Luther translates the way the Kyrko Bibel translates med kraft bevisad.
Luther översätter här som kyrkobibeln med kraft bevisad.
But our English Bible translates as David Heidegger does, the Son of God in power.
Men våra engelska biblar, liksom Heidegger, översätter Guds son i kraft.
In 2 Corinthians 13,
i andra Korinthierbrevet 13,
Paul says that Jesus was crucified in weakness.
Säger Paulus att Jesus korsfästes i svaghet.
And if we put that together with this verse, we could say he was put to death in weakness and he was made alive in power.
Om vi tar det ihop med den här versen så kunde vi säga att Jesus blev dödad i svaghet men blev levande gjord i kraft.
And that explains also why Paul speaks of the resurrection of the dead in this context.
Och det förklarar också varför Paulus talar om uppståndelsen från de döda i det här sammanhanget.
So I would translate this the verses 3 and 4 in this way.
Jag skulle vilja översätta vers 3 och 4 på följande sätt.
The Son of God was made of the seed of David.
Guds son var gjord av Davids säd.
In a humble manner of existence.
Ödmjukt existenssätt.
And that he was declared to be the Son of God with power.
Han förklarades vara Guds son i kraft.
In accord with his spiritual state.
I enlighet med sitt andliga tillstånd.
His state of exaltation.
I enlighet med sitt upphöjelsetillstånd.
After he had been raised from the dead.
Sedan han hade uppväckts från de döda.
Now do we have any questions on that?
Ska vi stanna ett ögonblick ifall det är någon fråga kring det här? Kan bli oklart i min översättning kanske.
And then maybe we can still finish verse 16. I just have a few comments on that.
Då kanske vi hinner före lunch också tala om vers 16.
In verse 16,
i vers 16,
Paul says, "I am not ashamed of the gospel of Christ."
Säger Paulus, jag blygas inte för evangelium.
Now this meant a great deal in the days of Paul.
Det betydde en hel del under Paulus dagar.
We have when Paul preached the gospel, he meant that he was preaching Christ crucified.
När Paulus predikade evangeliet, då menade han att han predikade Kristus så som korsfäst.
And we have forgotten in large measure what a shameful phrase that is.
Vi har i stor utsträckning glömt vilken skamlig fras detta är.
We have forgotten what a shameful symbol the cross was.
Vi har glömt bort vilken skamfull symbol korset var.
We are proud to wear a cross.
Vi är stolta över att bära ett kors.
To us the cross is an ornament.
För oss är korset en prydnad.
But in Paul's day, the cross was an instrument for the execution of criminals.
Så var korset ett instrument för att avrätta brottslingar.
It was a shameful symbol.
Det var en mycket skamfull symbol.
The Roman lawyer Cicero,
den romerske advokaten Cicero,
in one of his speeches before the Roman courts,
säger ett av sina tal inför den romerska domstolen,
said that the cross is such a shameful thing,
korset är en sån skamfull sak,
that it ought to be absent not only from the body of a Roman citizen,
att det borde vara frånvarande inte bara från en romersk medborgares kropp,
but also from his eyes and from his ears and from his thoughts,
utan också fjärran från hans ögon, öron och tankar.
See, Roman law said that no Roman citizen could be crucified.
Enligt romersk lag så kunde ingen romersk medborgare bli korsfäst.
The cross was never to touch the body of a Roman citizen.
Ty korset fick icke snudda vid kroppen av en romersk medborgare.
But Cicero says that a Roman citizen should never see a cross.
Men Cicero säger att en romersk medborgare borde inte ens se ett kors.
He should never hear the word cross.
Inte ens höra ordet kors.
He should never even think of the word cross.
Inte ens tänka på ordet kors.
That gives us some insight into how the Roman people felt about crosses.
Det ger oss en liten insikt i hur romerska medborgare kände det inför ordet kors.
The only way that we could recover the sense of shame that the Romans felt when they spoke of a cross.
Det enda sättet på vilket vi kan återupptäcka vad man kände inför korset
is if we would think of placing a gold-plated electric chair on our altars.
Om vi skulle sätta en elektrisk stol på våra altaren,
covered with gold,
som är övertäckt av guld.
Such a thought sounds blasphemous to us.
En sån tanke verkar ju hedisk för oss.
But when the cross was held up before Roman citizens,
men när korset höjdes upp framför romerska medborgare,
they had the same impression from that we get from an electric chair or a hangman's noose.
Så gav det samma känsla som vi skulle få inför en elektriska stolen eller hangman's noose.
Yes.
Eller repet på ökeland snarande.
Gallows. Jesus was put to death as a criminal.
Jesus dödades som en brottsling.
And just think of what has happened to that cross.
Och tänk bara vad som hände med detta kors.
It's really a miracle.
Det är verkligen ett mirakel.
That the greatest symbol of shame,
att den största symbolen för skam,
has become the greatest symbol of glory for us in the church.
Har blivit den största symbolen för härlighet för oss i kyrkan.
There too you have an illustration of this difference between flesh and spirit.
Här har du återigen denna illustration, skillnaden mellan kött och ande.
The glory of Jesus,
Jesu härlighet,
has made even the most shameful instrument of execution in the world,
har gjort till och med det mest skamfulla instrument för exekution,
into a glorious symbol of power and strength.
Till en härlig symbol, den härligaste symbol för makt och styrka.
Just as the garments of Jesus on the Mount of Transfiguration began to shine.
Precis som Jesu kläder började att skina på förklaringsberget.
Because they borrowed their glory from the person.
Ty de lånade härligheten från den person.
So the cross of Jesus has also begun to shine.
Som hade den på samma sätt har Kristi kors börjat skina.
Because the glory of Jesus is so great.
Till följd av Kristi stora ära.
That it can take even an instrument like the cross.
Det kan ta till och med ett sånt instrument som korset.
And make it something that shines like the sun.
Och göra det till någonting som skiner likt solen.
A symbol of shame, from a symbol of shame into a symbol of hope.
Från en skamfull symbol till hoppets symbol.
And therefore Paul could say, I'm not ashamed of that gospel.
Därför kan Paulus säga, jag blyges icke, det är inte en skam för mig, evangelium.
I'm not ashamed of a crucified savior.
Jag skäms inte för den korsfäste frälsaren.
I'm not ashamed of a crucified God.
Det är inte en skam för mig att Gud är korsfäst.
Because it was God who was crucified.
Det var ju Gud som blev korsfäst.
He never stopped being God.
Han slutade aldrig vara Gud.
He was made of the seed of David in a state of humiliation.
Han gjordes av Davids säd i förnedringstillstånd.
But he was declared to be the Son of God in power by his resurrection.
Men han blev bevisad vara Guds son med kraft.
In accord with his state of exaltation.
Efter uppståndelsen enligt förklaringstillstånd.
And what has happened to the cross?
Vad som har hänt med korset?
Is an illustration of what happened to Jesus.
En illustration av vad som har hänt med Jesus.
Now today too, we need to remember that Paul came into a world which looked upon his message as a shameful thing.
Vi bör komma ihåg också idag att Paulus kom till en värld som betraktade hans budskap som något skamligt.
To be faithful to the Bible.
Att vara trogen mot Bibeln.
Often brings shame to us in the scholarly world.
Dra med sig skam över oss i den vetenskapliga världen.
If we say that we know what the truth is.
Om vi säger vi vet vad som är sanningen.
Or then they say we are just people who think that we know more than anybody else.
Så säger man, ni är sådana som tror att ni sitter inne med hela sanningen.
They say that we are narrow-minded.
De säger att vi är trångsynta.
That we don't take an objective scholarly view.
Att vi inte har en objektiv vetenskaplig hållning.
But that's part of the shame of the cross.
Men det är en del av den skam som vilade över korset.
And if we know that the message that we proclaim is God's message.
Om vi vet att det budskap vi proklamerar är Guds budskap.
Then we ought to speak also with the same kind of authority with which Paul spoke.
Då ska vi tala med samma auktoritet som Paulus talade med.
We ought not to worry so much about what men will say about us.
Vi ska inte bekymra oss så mycket över vad människor säger om oss.
If they will say that an objective, that a non-objective view is not a scholarly view.
Om de säger eller påstår att en icke-objektiv åsikt är icke-vetenskaplig.
Then we will simply take that shame upon ourselves.
Då tar vi den skammen på oss.
And not be ashamed of it.
Och inte bli skämmas för det.
This is what makes us in America often so happy about the magazine Biblicum.
Det är därför vi i Amerika blir så lyckliga över tidskriften Biblicum.
We don't read there what Erlandson thinks.
Vi läser inte där vad Erlandson tycker.
And we don't read there what Furberg thinks.
Och vi läser inte där vad Furberg tycker.
We read there what Bibeln säger.
Och vi läser där vad Bibeln säger.
The Bible says. And that's important for the Christian church.
Och det är viktigt för den kristna kyrkan.
When Jesus preached, spoke and taught in the synagogues.
När Jesus talade och undervisade i synagogan.
You remember how surprised the people were and when they said he speaks with power, he speaks with authority.
Så minns ni vad förvånade människorna blev. Och de sa han talar ju med makt och myndighet.
And not as the scribes.
Och inte som de skriftlärde.
Evidently the scribes also spoke in this objective way.
Förmodligen så talade också de skriftlärda på detta objektiva vis.
They offered all kinds of opinions.
De sa, så säger den rabbin, och så säger den, och så säger den.
And, but Jesus spoke with authority.
Men Jesus talade med makt.
He said, this is the word of God.
Han sa, detta är Guds ord.
And I hope that Biblicum will also always maintain that same spirit.
Och jag hoppas att Biblicum alltid ska upprätthålla den anden.
This is real Christian scholarship.
Det är det verkligt kristna, den verkligt kristna vetenskap.
Which does not say, yea, hath God said.
Som inte säger, skulle då Gud ha sagt.
But thus saith the Lord.
Utan så säger Herren. Stop there. Thank you.